Finns det något annat att prata om denna vecka, denna torsdag, än den helt sanslöst vanvettiga bottenstriden som Championship bjuder på den här säsongen, Leo?
Nej, det gör inte det. Och det är ju extra kul givet att de två föregående poddsäsongerna så har ju bottenstriden varit, förutom ett derby första säsongen som liksom orkade i 38 omgångar, så har ju bottenstriderna varit tämligen bedrövliga. Den här bottenstriden, Krisk, den går ju in för att bli episk och historisk, med risk för att använda fåniga ord. Men alltså, utöver jumbon Rotherham så har vi då, vad är det, 8 lag inom 2 poäng som kämpar för att undvika 2 nedflyttningsplatser. Och om man då är liksom generös eller kanske tvärtom snål mot klubbarna ovanför, så kan man ju även räkna in Swansea, Bristol City och Watford matematiskt i den här bottenstriden. Det är... Det här blir kul.
Det är 10 omgångar som återstår, plus någon hängmatch för något av lagen. Men kollar man på formen där nere jämfört med de tre sistnämnda då, som är någon form av nedre mittenlag, så det är inte omöjligt. Vadå 6 poäng?
Nej, exakt. Vadå 6 poäng? Alltså jag menar, Watford är ju ett av ligans sämsta lag just nu.
Ja, och då har vi inte ens nämnt Bristol City med 4 raka förluster. Så det händer mycket grejer. Men det är ju som det brukar när vi spelar in på torsdagar. Då har det ju spelats dubbla omgångar. Så jag tycker att vi hoppar in direkt för att inte tappa någon tid på vägen när det ska avhandlas 24 fotbollsmatcher.
Men du, innan vi hoppar in där direkt, så vill jag bara tappa lite tid här. Jag vill bara, eftersom vi vet att Pontus Wernbloom sitter och lyssnar irriterat här på 1,5 i speed inför helgens kupong, så vill jag bara säga att trots Bristol Citys 4 raka förluster så förlorar de ju sexigt.
Ja, om det är något sätt man ska förlora på så är det sexigt. Precis som Bristol City.
Precis.
Kul att Wernbloom var med förresten. Bra med lyssningar.
Kul.
Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship, League 1 och League 2. Den här veckan faktiskt bara Championship bottenstrid, om vi ska vara helt ärliga. Jag heter Oskar Kisk och på andra sidan linan hittar vi...
Leonard Jägerskjöld Velander. Och det som är så härligt med att podda, Kisk, vet du vad det är? Förutom att det bara är liksom allmänt härligt.
Att vi slipper se varandra.
Ja, precis. Det ska vi försöka göra så att vi kan ha vårt Pukkapie Race. Pukkapierna ligger ju i min frys fortfarande och väntar på oss idogt, eller så vi som väntar på dem. Nej, men det är att man kan... Vi försöker ju vara championship-journalistisk, absolut. Men man kan vara subjektiv också. Så idag sitter jag med min Blackburn Rovers-tröja. Jag ville bara få det sagt att hur fan vad härligt det är att liksom kunna heja på Blackburn och inte på Huddersfield när man gör den här podden.
Mm. Jag hade tänkt ta på min Blackburn-pin på jackan när jag gick och lämnade min dotter i skolan i morse. Nej, just det fanns ju inga pins till salu på
Blackburn Shop. Du hatar verkligen dem. Jag hatar Blackburn för att det inte fanns pin.
om vi nu ska fastna vid just vår resa och Blackburn. Alltså det är ganska trevligt resmål. Det ligger rätt bra till. Men de säljer alltså inga pins i klubbshoppen. De har inga pajer i halvtid. Och den öl som serveras kan inte kallas öl. För den är sämre än vad både Friends och Tele2 erbjuder. Alltså Tele2 och Friends erbjuder faktiskt mer kolsyrad, kallare och godare öl. Och det säger rätt mycket. Så... Ewood Park, skärpning.
För att citera Asterix och britterna, för er som har sett den, så säger de ju: vad är det för fel, Obelix? Är ölen inte ljummen nog? Ska jag värma på den lite?
Ja, tvärtom var du på Ellen Road. En annan arena som jag har på min bucketlist, eller så här, jag har alla 92 på min bucketlist, men en av de som ligger kategori högre är The Hawthorns, och där börjar vi helgens fotbollsmatchande. Fredagens fight, det var ju ett litet midlandsderby mellan West Bromwich Albion och Coventry City.
Ja, men det var ju lite ett så här tippderby mellan dig och mig. Du har ju tryckt på West Brom hela säsongen, jag har ju tryckt på Coventry, och förstås gick ju du vinnande ur det här, för alltid när vi tippar tabellen brukar jag typ ha 1 rätt och du brukar ha 2 rätt, så det är alltid du som vinner här. Men West Brom vann ju med 2-1, och inte för att det var avgörande men just nu, men det kan ju visa sig avgörande på sikt. Nästan säsongsdefinierande seger för West Brom, som liksom befäste sin femte plats med den där 2-1. Och vi måste snacka Mikey Johnston, Kisk. Mål igen, lånet från Celtic, 3 mål på de 6 senaste och ett drömmål dessutom.
Ja, men som någon skrev, jag kan inte säga det på engelska, men det är så här, vilka typer av world class players har Celtic om de bara släpper honom? För att han är verkligen jättebra. Och jag vill nog hävda att det är ganska mycket svårare att göra mål kontinuerligt i The Championship än vad det är i skotska Premier League. Och inte säga att det är lätt där på något sätt, men jag tror att den generella nivån är högre här.
Ja, ja, nej, alltså absolut. Plus att du, om du spelar i skotska ligan, så spelar du, alltså att spela i ett topplag, i spela i Celtic eller Rangers i skotska ligan, det är ju som att spela i Eredivisie. Alltså vi gör 10 mål per säsong där, du och jag.
Ja, du på topp som ligger på bara skarvar, så ligger jag på rulle så där fint. Som det ska
vara. Jag är Sam Gallagher, du är Sammy Smodic, så är det.
Du är Jan Koller, jag är Milan Baros.
Ja, ännu hellre så.
Det här var faktiskt första matchen sedan Chilen Patel fick sitt köp av klubben bekräftat och spikat och klart. Kul att nya ägaren fick se en seger på hemmaplan naturligtvis. Och jag är lite så här, som jag sa innan vi tryckte på record, givet Leicester, Leeds, Southampton, deras förutsättningar, deras trupper, så är det lite fusk att ha med deras managers, även om de har gjort fantastiska jobb, egentligen alla tre, innan den här säsongen är summerad. Kieran McKenna känns ju ganska given säsongens tränare, men jag slänger ju ändå in en Carlos Corberan i leken, för att han har, och givet kaoset i klubben runt omkring med Guichan Lai och kompani.
Ja, och en sinande kassa under Guichan Lai och liksom supporterprotester. Nej, det är ju, jag trodde inte att West Brom skulle vara där de är. Så nej, oerhört imponerande, hatten av. Och det är ju faktiskt så att bara Leicester och Leeds har fler hemmasegrar den här säsongen än West Brom.
Mm. Vi går raskt takt över till lördagen, börjar med kanske vår favorit av alla liksom icke-stadsderbyn. Det är ju ändå Severnside-derbyt mellan Bristol City och Cardiff City, som ju är Lee Trundles favoritmatch, för då kunde han hata på Cardiff.
Ja, nej, men det känns som att Lee Trundle byggde sin karriär för att bara sänka Cardiff i derbyn. Han spelade i Bristol City och Swansea allra främst. Nej, men tyvärr för Lee Trundle då, så vann ju faktiskt Cardiff den här. Cardiff FF borta slog Bristol City med 1-0 efter mål av Perry Ng, eller Perry NG som engelsmännen säger. Jag vet inte vad walesarna säger dock. Men Bristol City känns ju så att de slår alla bra lag och de förlorar mot alla dåliga lag.
Ja, de är jättekonstiga. Det var lite så här, precis när man, jag kan tänka mig som supporter, hade börjat få upp hoppet att så här, fan, det finns en promille chans att vi skulle kunna utmana typ P&E om playoff. För det hade inte varit helt omöjligt för 3-4 veckor sedan, säger vi. Och nu är det så här, behöver vi se oss om efter de här lagen som jagar bakom? Ska vi vara oroliga för eventuellt att vara indragna i bottenstriden? Och så jämte Championship, och därför kan man inte slappna av.
Nej. För Cardiff del, andra raka segern när de gick om The Robins i tabellen. Det är faktiskt första gången de vinner 2 raka matcher sedan oktober. Så Errol Bullits manskap har väl börjat hitta lite mark igen i alla fall.
Mm, det har de gjort, mer om det i veckans omgång. Huddersfield Leeds Yorkshire derby slutade 1-1. Leeds hade kunnat ta sin 10:e raka seger i ligan, blev inte heller, eller fortsatt heller inte vara 100% i ligan, stackarna.
Nej, de har ju varit det i under 2024 annars. De hade ju tangerat Championship-rekordet om de hade vunnit den här 10:e raka också. De har blivit tredje klubben att mäkta med 10 raka segrar i Championships historia. Ingen har någonsin vunnit 11, så ja, så kan det vara. Huddersfield spelar en man mindre i en hel halvlek. I en hel halv match alltså. Jonathan Hogg utvisad, ändå klarar de 1-1. För det var ju så att mittbacken polacken Michel Helik gjorde sitt, det är helt sjukt Kisk, 9:e mål för säsongen, mittback. Alla mål ser typ likadan ut också. Och jag har ju sagt sen han gjorde sitt 4:e mål för säsongen, så har jag sagt att jag ska byta igenom med Gaffer. Har jag gjort det, Kisk? Nej, det har jag inte gjort.
Jag har honom med Gaffer.
Bra, för dig.
Ja, det är bra. Dåligt för dig. Gaffer går åt helvete överlag. Men ändå topp 20. Bamford kvitterade den här. Han har gjort mål i sina 3 senaste matcher. 7+1 på 11 matcher under 2024. Och det finns ju ingen anledning att misstro Daniel Farke för att ha ersatt då Joel Pirou med Patrick Bamford och flytta ner Rytter.
Bamadona, som ju fick liksom kröna Leeds insats här. Leeds hade ju bollinnehav så in i bängen 79-21, men skotten, de skrev till Huddersfields favör 5-2 faktiskt.
De lyckas alltid skapa chanser, gör bara ett mål, Huddersfield också. Leeds 50-procentiga alltså. Helgens höjdare i form av mål, den bjöds de på som valde matchen mellan Birmingham och Southampton på St. Andrews.
Ja, och här blev det ju alltså Birmingham 3, Southampton 4, avgörande på stopptid av en inhoppare, och dessutom hade matchen en utvisning. Jag önskar att jag hade sett den här matchen, det gjorde jag inte, jag jobbade istället med den italienska och spanska fotbollen. Men nog om det, Southampton hade alltså förlorat 4 av sina 5 senaste matcher före den här. Och så går de in och drar längsta strået i en match som jag vet inte vad, hur är det? Jag ska försöka räkna här. Birmingham 1-0, Southampton 1-1, Birmingham 2-1, Southampton 2-2, Southampton 3-2, Birmingham 3-3, Southampton 4-3, Joe Aribo på stopptid. Sjuk match.
Ja, och de var ju en av mindre Birmingham. De fick ju Deion Sanderson utvisad, lyckades ändå då kvittera genom Juninho Bakuna. Men vad hjälpte väl det? De blev ju helgens stora förlorare där nere i bottenträsket. David Brooks, Southampton. 2 mål, 3 assist på 7 matcher sedan han kom i vintras.
Underbar kvittering av honom också. Var riktigt fin faktiskt. Nej, det är viktigt för Southampton att hoppa upp på det där segertåget igen. Birmingham, alldeles indragna i bottenstriden.
Vi ska ju återkomma till den analysen senare. Helgens, om vi går från helgens stora målkavalkad till helgens i särklass stora överraskning, det var ju när Leicester tog emot QPR. Matchen slutade 1-2.
Ja, och Leicesters försprång krympte därmed till futtiga 3 poäng ner till Ipswich inför veckoomgången. Och det var ju så att QPR, vi har inte pratat om honom på ett tag, för han inte gjort mål på ett tag känns det som, men inhoppande Sinclair Armstrong gjorde mål med sin första touch när han faktiskt avgjorde den här matchen med då 2-0 mål för QPR. Det blev ju 2-1 till slut.
Känns det bara som han gör mål när han hoppar in, eller gör han bara mål när han hoppar in?
Alltså det känns som att han typ bara har gjort 3 mål på hela säsongen. Ska kolla Sinclair Armstrong. Men här var det ju, medan jag kollar ska vi prata om att det var ju 2 lag med visserligen varsin ända av tabellen, men också 2 lag med olika form. Det här var ju QPRs 3:e raka seger. Den såg man inte riktigt komma.
Nej, och samtidigt så åkte Leicester i och med då 1-2 hemma mot QPR på sin 3:e raka förlust i ligaspelet. Lite smolk i bägaren och grus i maskineriet. Men
nu, jag måste säga det här. Jag visste faktiskt inte, men jag sa ju Sinclair Armstrong, känns som att han har gjort 3 mål. Han har gjort 3 ligamål den här säsongen.
Det kan helt omöjligt stämma.
Han har gjort 3 ligamål och 1 i kuppspel.
Kan du kolla när han har gjort målen då?
Ja, han har gjort från start. Nej, bara ett inhoppare.
Fan, riktigt ja. Dåliga analyser här i EFL-podden. Så är det med det. Ett annat lag som överraskande tog en seger givet hur de har sett ut under säsongen, det var Millwall. 3 poäng hemma mot Watford och the usual suspect, the Bermondsey Bergkamp, blev matchvinnare, Cian Fleming.
Mål på frispark igen, den gode nederländaren eller holländaren som vi fotbollsfolk säger. Härligt att se honom igång igen, härligt att se Millwall igång igen. Neil Harris, då nya tränaren, eller nygamla tränaren, med 2 segrar av 2 möjliga. Bounce-effekten är i full gång, men framförallt Kisk, Watfords 5:e förlust på de 6 senaste.
Det lämnar en hel del att önska situationen som Watford har satt sig i under Valerien Ismael, som ju fick ett hyfsat fett kontrakt. Fortfarande, alltså om man tittar tillbaka på Spad, de förlängde med honom när de låg typ 10.
Och han hade liksom kommit i somras och hade varit tränare i 2 månader. De är ju, där gjorde de tvärtom från vad de brukar göra, dumskallar oavsett.
Det måste ju nästan ha varit något i stil med att säga okej, okay, jag är bara kvar om jag får förlängt kontrakt. Men då är man ju såhär, okej, okay, ja, då får du väl dra och så hittar vi någon som är halvdagen. <Jag vet.
laughs> Ja, nej, det är ett haveri.
Ken Sema spelade från start i den här matchen. Han är ju tillhör startelvan, kanske inte så muntert att göra det just nu dock. En spelare som nämns som kanske den bästa anfallaren i Championship. Han gör ju mål när han inte är skadad. Han heter Josh Sargent.
Ja, och gjorde matchens enda när Norwich besegrade Sunderland med 1-0 på Vad heter det? Carroll Road. Mål i sjunde raka hemmamatchen för jänkaren Sargent. Det är imponerande.
Mm. Mycket, mycket imponerande. Fem raka hemmasegrar för Kanariefåglarna medan Sunderland åkte på sin fjärde raka förlust. Och jag kan säga så här, det blir fan inte bättre i veckan. Eller det blev inte det?
Nej, det blev inte det. Nej, deppigt med Sunderland alltså. Fy fan.
Plymouth brukar ju vara bra på hemmaplan, men när Ipswich kom på besök så var processen kort, åtminstone i andra halvlek. Det blev 0-2.
Mm. Självmål från den gamla Everton-produkten Brendan Galloway samt att Kiefer Moore, den gamla norsk-italienska badvakten, gjorde mål, satte 2-0 där för Ipswich. Hans femte mål på 7 matcher sedan han kom till klubben, en assist har det blivit också. Ruskigt imponerande av Ipswich då, som tog sin femte raka seger faktiskt.
Nu är Home Park inte längre ett fort. 5 raka utan seger på hemmaplan för Plymouth. Nollade också i 3 raka på hemma. Mm.
Jag börjar bli orolig på riktigt för Plymouth där. Vi tar väl det i bottenstridssegmentet. Men det har ju under första halvan av säsongen varit kanske ligans charmigaste lag. Och nu börjar det se riktigt deppigt ut här. De tappade ju för en hel halv startelva och sin tränare, så det är inte så konstigt kanske.
Nej. En Pyrrhus värvning där av Stoke då, som förstörde för 2 klubbar.
Ja, verkligen.
Helgens tråkigaste match spelades mellan Preston North End och Hull, väl. Inte bara för att den slutade 0-0. Pini hade väl lite chanser, men det var inte så mycket ändå.
Alltså, bortsett Rotherham, det här skulle vi också kunna göra en lista om någon gång, men frånsett Rotherham den här säsongen så är inte det här seriens 2 tråkigaste lag, Pini och Hull, givet hur de spelar. Man vill ju, alltså man kan ju vurma för klubben och tycka att klubben är fin, och man ser ju på Hulls lag på pappret att det är fantastiskt, men sättet som de spelar så är PNI och Hull nog fan botten 3-4 lag alltså.
Jag slänger gärna in ett Stoke där också. Det är inte skit.
Och Huddersfield.
Blackburn om de inte hade haft Sammy Smodic. Kanske
lite så,
ja. Jag kollade upp de här 2 klubbarna, och de 5 senaste mötena mellan klubbarna har bjudit på totalt 2 mål. Så 3-0 av matcher och varsin 1-0-seger.
Jag säger det.
Din tes lite i bevis här. Men 7 raka matcher som obesegrade för Preston North End. Så att de vägrar ge upp den där playoff-drömmen. Jag tycker det hade varit kul mest för att det hade varit något annorlunda. Sen kommer inte de ha en susning mot varken Leeds eller Southampton eller Ipswich eller vad det nu blir.
Nej, men jag tycker det är en fin klubb. Får spela lite roligare bara, jävla tråkiga ens här.
Det spelades ett derby typ som du har skrivit mellan Rotherham och Sheffield Wednesday. Men det måste väl kalla derby. Det är väl som om...
Ja, det är ett derby. Men det är ett sånt där derby du vet, alltså, att Rotherham bryr sig som fan och Sheffield Wednesday bara, who the hell are you?
Sant.
Liksom Barcelona möter Espanyol, den typen av derby. Juventus möter Torino. Nej, men Victor Johansson från start, det hjälpte ju föga, för det blev ju 0 i Rotherhams målkolumn och 1 i Wednesdays målkolumn. Ike Ugbo, som alltså gjorde 4 mål på 20 matcher för Cardiff FF den här hösten, han har nu gjort, ja, i och med den här matchen, 6 mål på 5 matcher för Sheffield Wednesday. Vilket succéförvärv.
Ja, det är ju ett av utropstecknena i Sheffield Wednesday. Victor Johansson från start i den här matchen såklart. Han kunde inte göra så mycket just i den här tillställningen. Har inte kunnat göra någonting och får nog, eller kommer ju se sig om efter ny klubb. Finns väl inget som talar för att han skulle vara kvar i det Rotherham som med största sannolikhet lämnar Championship efter säsongen.
Alltså känslan med Victor är ju så här att han har ju varit jättebra den här säsongen också, även om han var bättre förra säsongen. Men känslan
han
är att
står han står ju ett sämre lag nu också.
Ja, hade han gått i somras, då hade han kunnat få liksom playoff-kandidatklubb i min känsla. Om han går nu i sommar, vilket han då kommer göra när de åker ur, då är det mer liksom ett, ja, jag vet inte, vad ska man ta? Nu kommer ju Norwich inte behöva en mål för de Angus Gunn, men ja, de är ju en playoff-kandidat. Men, typ ett...
Jag säger fortfarande Middlesbrough.
Ja, men precis.
Och det är rätt, man kan nog ha rätt roligt där, tror jag. Ja. Det är någon, känns som en rätt bra miljö. Sen har de inte gått i kanonbra. Men det beror på lite vad en då sportchef eller värvningsansvarig tittar på när man värvar en målvakt. Ser man på hur han har varit på planen i majoriteten av matcherna, särskilt under hösten, så är det ju no-brain att värva honom. Men det kanske finns underliggande siffror som sådana som du och jag har sämre koll på, där man plockar målvakter på ett annat sätt.
Just det.
Så är det. Just Middlesbrough ska vi prata om, för de åkte till Stoke-on-Trent, torskade med 2-0 och fortsatte försätta sig i en ganska prekär situation.
Ja, riktigt usel form på Michael Carricks mannar. Bara en vinst från 8 senaste i och med den här. För Stoke gjorde ju Bae-Jun-ho mål för andra matchen i rad, och vår lilla favorit Lewis Baker nätade.
Mm. Såklart de gjorde det. Viktiga 3 poäng naturligtvis. Alla poäng är lika viktiga, men Stoke behöver allt de kan få. Helgens sista match då i en bokstavsordning, den spelades mellan Swansea och Blackburn, och även om Sami Smodic gjorde mål så var det förgäves.
Ja, för när han reducerade hade ju Swansea sedan gjort 2. Joe Allen gjorde mål. Det var ju faktiskt förträffligt roligt. Jag satt där i kontrollrummet i lördags, och då var ju han EVS-föraren, alltså live-redigeraren från Leicester där, som har ju god koll på de här en tidigare under podden, som har god koll på The Championship. Men de andra kontrollrummet har ju inte lika god koll på The Championship, som när vi basunerade ut att Joe Allen gjort mål. Alla blev bara, va? Spelar han fortfarande? Men det gör han ju. Den gode Joe.
Det gör han.
Joe.
Det var nästan så att jag, när jag förberedde det här, tänkte att fan, spelar han fortfarande? Men det vet jag att han gör. Du, en fråga till dig. Vad är Blackburn Rovers utan Smodic?
Ingenting. Jag funderar på samma sak. Alltså, ta bort honom. Det är klart att de hade hittat en annan målskytt kanske.
Exakt,
men jag menar, då hade de legat på nedflyttning nu. Det hade de gjort.
Ja.
Det blir ju så att liksom, i förlängningen, den som kom, om Blackburn skulle åka ut, vilket inte är helt orimligt, så är ju liksom Jon Dahl Tomasson den tränare som är mest ansvarig, för han har ju tränat dem längst under hela säsongen. Det är, den nya förbundskaptenen skickar alltså Blackburn ner i tredje divisionen.
Eller så är det de som styr klubben som inte ger resurser.
Så är det ju. Absolut, absolut.
Om man nu ska hitta något positivt i all landslagsångest.
Så är det. För Swanses del var det här deras första hemmaseger under nya tränaren Luke Williams. Det tog 5 försök att vinna på hemmaplan. De tidigare 4 hemmamatcherna hade ju slutat i förlust.
Fan, vad heter Luke Williams? Känns inte ett sägande fel ord, men kanske anonym på något sätt. Det sticker liksom inte ut.
Jag tyckte han hade en väldigt trevlig presskonferens när han kom till Swansea, men annars vet du fan.
Nej, blekt. Men kanske där ska göra, smyga i vassen. Vi går vidare till veckoomgången och börjar med det Blackburn vi avslutade med, som spelade hemma mot Millwall på deppiga Ewood Park. Det måste sägas nog. Dålig shopp, dålig pub i halvtid.
Mysiga Ewood Park. Tegelromantiks Ewood Park. Lilla floden i bakgrunden.
De fick i alla fall en poäng.
Ja, jag fick en poäng. Det blev ju 1-1 mot Millwall, och det var ju Sami Smodic igen, såklart. Och du har skrivit här, jag såg inte den här matchen. Du har skrivit att du valde kvällens tråkigaste tillställning.
Ja, men det tror jag nog man kan säga. Det kändes ju, alltså Millwall gjorde mål på sitt enda skott på mål, Michael Obafemi, och Blackburn hade väl inte jättemycket chanser. Det var en match som stod och vägde egentligen i 90 minuter. Men kul för Sami Smodic var att han fick skriva sin med mål nummer 20, framspelad av Arnor Sigurdsson, som ju gjorde mål 2 minuter efter sitt inhopp.
Han ska ju spela från start, det sa vi ju när vi satt på Ewood Parks läktare. Sigurdsson ska ju spela från start. Han är för bra för att vara bänkad i ett lag på under halvan i Championship. Så är det bara. Liksom spela med Sam Gallagher som jävla vänsterytter, det är overkligt. Ja, det blev ju 1-1 här. Blackburn var bättre enligt siffrorna, men inte speciellt bra. Kul med svenska måttmätt var ju att Leo, som de sa på Ewood Park, Wahlstedt startade och stod i mål den här matchen då Ainsley Pearce var sjuk.
Mm, jag tänkte på det, jag fattar inte riktigt vad den här fäblessen för Tyrese Dolan, som vi fick lära oss, finns där. Särskilt inte under John Eustace. För jag tycker inte att han är en särskilt bra fotbollsspelare. Och visst, han har gjort något mål sådär, men jag tycker inte han erbjuder särskilt mycket i spelet jämfört med Van Sigurdsson, som ju definitivt skulle kunna vara en X-faktor.
Ja, Tyrese Dolan är en 2+ spelare i The Championship.
Alltså han skulle kunna vara en topp 10 skytteliga spelare i League One, typ. På sina...
Exakt så.
Coventry gjorde en 5+ insats, och tyvärr var det ju delvis på grund av Victor Johansson som bjöd på en rejäl blunder, ursäktade sig direkt, och det var ju över redan där, även om Coventry hade vunnit oavsett.
Ja, det var ju en överkörning modell större. 5+ insats, sa du. Det var ju för att Coventry vann med 5-0 mot Rotherham-tavlan. Hur beskriver man den, Kisk? Det är ett inlägg som Victor Johansson tar ner och sen tappar rätt ner i gräset framför Ellis Sims.
Ja, han bjuder ju Ellis Sims på den. Och det är ju, alltså det är sånt som händer. Men släpper man in 72 mål på en säsong så kanske inte bara är målvaktens fel. Och det, han har väl sviktat lite i kvalitet. Kanske mot slutet, det har ju hela Rotherham gjort. Så att det är inte ingen skugga på honom. Det är ju svårt att hålla huvudet uppe när...
Nej, Rotherham är ju uppgivet. De har gett upp ju. Det är och alltså, även i deras huvuden.
Och försvarsspelet i den här matchen är ju fullkomligt bedrövligt. Alltså, vi kan ju... Liam Richardson, manager för Rotherham, sa "You can defend footballers as long as you can, and I always will. But that's probably the worst 45 minutes that I've ever been involved in." Så... Ja, och det, jag håller med. Det såg för jävligt ut. Det är så virrigt liksom.
Ja, och jag menar, Ellis Sims, som vi gillade förra säsongen, han har ju inte fått det att funka i Coventry. Nu gjorde han hattrick. Alltså, och det känns ju mer som att tack vare Rotherham än tack vare han själv. Joel Atibodier och Fabio Tavares också målskyttar.
Ellis Sims andra hattrick inom loppet av 8 dagar. Och han har faktiskt gjort 8 mål på 6 matcher.
Det är helt sjukt från att ha gjort typ 0 mål på 300 matcher innan.
Ja, men kul för honom naturligtvis. Hull slåss om playoffplats. Och Birmingham slåss för att slippa en nedflyttning. 1-1 slutade det. Tappade 21 poäng, kan man säga, om man vill.
Ja, men det gjorde ju det. Hull kryssade för mycket igen, likt förra våren, för sitt eget bästa. Kan eventuellt kryssa sig ur playoffplatserna. Och sen tog fan mål i alla fall innan Lukas Jurkiewicz kvitterade för Birmingham. Alex Pritchard, som de säger, spelade faktiskt fram till Birminghams kvitteringsmål.
Man har ju typ glömt att han gjorde den flytten under vintern.
Ja, nej, men det har blivit någon liksom, lite halv anonym sörja där i Birmingham, trots att det finns ganska fina spelare.
Är det en surinamesisk sörja eller bara halv anonym?
En halv anonym surinamesisk sörja. De har väl ingen surinames där. Juninho Bakuna, vad representerar han? Han representerar typ Kap Verde eller något.
Det skulle kunna vara Panama, nej.
Måste jag kolla här.
Grenada. Curaçao.
Curaçao är det.
Just det är ju sexigt. Men är ju född i Holland, så att det är inte jättelångt ifrån.
Då är det. Det är inte jättelångt ifrån.
Halva överlägsna enligt statistiken. Leeds hittade tillbaka till winning ways efter ett kryss i fri bara. Men bara 1-0 hemma mot Stoke, där fan, Stoke var förvånansvärt pigga.
Förvånansvärt pigga, men utnyttjade inte sina chanser, och så krönte de ju ändå insatsen, förlusten, med att få Ben Pearson utvisad med 5 minuter kvar. Så jag vet inte. Stoke känns ändå, om de ska ta med sig någonting där, jag vet inte fan, Stoke känns riktigt deppigt måste jag säga. Mot ett Leeds som... dessutom hade Pirou, Nonto, Gray och Firpo på bänken.
Ja, det är lite annan nivå. Så att det här ska de ju vinna liksom bara med högerhanden. Leeds har ju i och med det här 3 spelare på topp 10-listan över bästa målskyttar, om jag lyckades räkna rätt. Det är ju många som ligger på delad 10:e plats då. Men Dan James och Pirou på 11 var och Somerville med 15.
Nej, imponerande.
Mm, och då är ju Dan James har ju inte spelat hela tiden, och Pirou har varit bänkad ganska länge. Så att ja, jämnt även i skytteligan. Och förutom Smodic, ingen som kanske sticker ut på samma sätt som vi sett tidigare med Mitrovic eller Chubakpom.
Nej.
Leeds alltid bakom Ipswich då, Stoke kvar under strecket. Sunderland åkte på sin 5:e raka förlust hemma mot Leicester.
Ja, och Leicester bibehåller ju då de där 3 ynka poängen för Ipswich i tabellen. Jamie Vardy, matchens enda målskytt. Ganska jämn matchen då. Sunderland, deppig historia i alla fall i och med att de förlorar. Borde i och för sig kanske haft en straff i slutet.
Ja, den känns väl 75-80% i alla fall.
Mm, instämmer.
Bottenmöte blir det ju, och där blev det 3 väldigt, väldigt viktiga poäng för Danny Röhls Sheffield Wednesday. 1-0 hemma mot Plymouth.
Ja, det JD Gassama stod för matchens enda mål. Många matchens enda mål de här 2 omgångarna måste jag säga. Ike Ugbo stod för assisten. Gör han inte mål så spelar han alltså fram 4:e raka segern för Danny Röhls ugglor. Och detta hopplösa Sheffield Wednesday, som liksom en fjärdedel in på säsongen kändes sämre än vad Rotherham känns nu, är liksom med på riktigt där och slåss om överlevnad. Vi tar ju det i bottenstridsanalysen. Jag är oerhört imponerad av detta Sheffield Wednesday faktiskt under deras ledning.
Ja, 1-0 på Hillsborough mot Plymouth känner vi igen.
Ja, det är just det. Det var den vi såg ju.
Exakt den vi såg.
Då gjorde ju dock, vem var det som gjorde mål? Var det Callum Patterson som gjorde mål?
Det kan det stämma. Eller var det Josh Windass? Eller var det Michael Smith?
Jag tror att det var Callum Patterson.
Ja, det får stå för det. Eller var det Liam Palmer? Visste du att bortalaget har bara vunnit en av de 11 senaste när de här två lagen har mötts? Och inget av de 8 senaste mötena.
Och då har de ju faktiskt mötts ganska mycket i modern tid, Kisk. Så den är bra.
Ja, och senaste segern var väl Plymouth mot Sheffield Wednesday typ 2011 eller någonting sånt. Mm-hmm. Så att de har mötts ett par gånger sedan dess. Ipswich mot Bristol City blev målkalas. Det brukar bli det på Portman Road. Fasen vad mycket som hände där. 3-2.
Det var en helt otrolig match där. Alltså helt otrolig. Där första halvlek ju gick i Bristol City Sverige. Bristol City var bättre än Ipswich under de första 45. Dock 0-0. Sen skulle ju då rassla in 5 baljor i den andra halvleken. Där Anis Mehmeti gjorde ettan för Bristol City. De var ytterst nära att sätta tvåan innan Ali Alhamadi kunde kvittera Wimbledon i förvärvet för Ipswich. Sen hann ju faktiskt Ali Alhamadi med att bränna en straff också i den här matchen som svängde och krängde för Tommy Conway. Satt ju 2-1 på ett makalöst läckert mål. Det var ju liksom bollen ut till Sykes på högerkanten, Sykes direkt inlägg och Tommy Conway liksom lobbnickar den över vad heter han?
Vaclav Ladki.
Ladki i Ipswich-kassen. Och då tänkte man att Bristol skulle vinna det här. Det var ändå 77 minuten. Det gjorde de inte. Conor Chaplin och Leif Davis vände på tillställningen. Så det var en av säsongens bästa matcher som jag har sett i alla fall.
Mm. Leif Davis 1+2 var ju min räddning i det här gaffer. Jag tänkte att så här, ja, men de har ju spelat tight. Det kommer bli målsnålt i och med att det är veckomgång. Och jag hade ganska många försvarare som spelade på hemmaplan. Men då blev ju Bednareks Southamptons match uppskjuten och Famevo fick inte spela för Sheffield Wednesday, så att jag hade typ bara 3 försvarare som fick poäng. Leif Davis fick ju ganska många. Jag satsade på en Park the Bus. Det gjorde jag förgäves. Men det här var ju Leif Davis 13-14 där sist, vilket betyder att han har tangerat championship-rekord för en försvarare med 10 matcher kvar.
Han är en sån där frejdig försvarare. Han är ju typ inte en försvarare. För
han är ju kass bakåt.
Han är en usel försvarare, men han är en fantastisk offensiv försvarare. Han är bedrövlig på att spela försvarsspel, det måste man säga. Men framåt är han ju en fröjd. Det jag tar med mig kanske mest från den här matchen var ju att Ipswich spelade ju så dåligt, så men direkt efter pausen, säg vadå, minut 50-55, så gjorde ju Ipswich ett fyrmannabyte. Det är ändå vågat, måste jag säga, och det bar ju frukt.
Mm, det gjorde det. Ipswich, kul gäng, det är alltid bra. Men Leif Davis känns som han skulle må väldigt bra av en trebackslinje. Och där han får vara en tydlig wingback, eller fembackslinje, ja, om man väljer att kalla det så.
Det skulle inte kosta så mycket bakåt då.
Nej. Vi går vidare till onsdagen där det bara blev 4 matcher. Den första mellan Cardiff och Huddersfield. Känns ju som de har mötts flera gånger den här helgen. Men det har de inte. Bara en gång den matchen slutade 1-0. Famara Diédio.
Ja, hans första mål sen comebacken i den engelska fotbollen. Cardiff smyger ju med, passerar Watford, Middlesbrough, Sunderland efter 3 raka segrar och 10 poäng på 4 matcher. Men de är ju inget för playoff, men kanske över halvan.
Ja, det kanske de är. Nej, de ska inte playoff. Men det är bara 7 poäng upp. Så likväl som de där mittenlagen kan vara indragna i bottenstriden, så kan övre mittenlagen liksom nosa och fortsätta halvkryssa. Ja, det vet. Man ska inte säga aldrig. Det ska vi däremot göra med Middlesbrough, som ju förmodligen har bränt sina broar. Det är egentligen, även fast de besegrade Norwich med 3-1.
Och frågan är om de hade besegrat Norwich med 3-1 om inte Borja Sainz hade blivit utvisad för gästande Canaries. Norwich ledde som 1-0 efter mål av vad Blackburn kallar sexoffendern Ashley Barnes. Sen blev Borja Sainz utvisad och det var efter det som Middlesbroughs vändning kunde fullbordas och genomföras. Marcus Fors, Emmanuel Lattelat, Lukas Engel. Jag vet inte fan om de hade klarat det här utan att vara en man mer.
Men tycker du att det är rätt kort?
Nej, du hör ju på hur jag drar ut på svaret. Så nej, det tycker jag väl inte. Vad säger du?
Alltså han åker ju på en Borja Sainz är ju först in i tacklingen och sen åker han ju på liksom en, ja, det är två spelare som ska glidtackla om bollen och så får han tacklingen lite sent. Och sen är det ju en, vad man kan se på de reprisbilderna, en ganska liten eftersläng, men en markering. Jag hade väl tyckt att jag hade kunnat träcka med ett gult i den situationen, men det finns väl regler om att stävja den typen av tilltag, antar jag.
Alltså enligt regelboken är det ju rätt, men jag tycker man får ha lite känsla där. Det är liksom,
det är mer en det är mer, ja, en reaktion med, snarare än en, jag vet inte vad man ska,
ja,
att med så här, ja, att han sparkar till för, som om puttar bort. Jag tycker bara att det blir så himla, ja, matchavgörande här. Men man får hålla sig i skinnet. Watford håller sig fasen inte i skinnet och det började tungt hemma mot Swansea när Ryan Andrews och Daniel Bachmann pratade två helt olika språk. Det gör de väl i för sig också.
Ja, det var ett bisarrt dråpligt självmål. Det blir ju en rejäl blunder av Ryan Andrews som då gav gästande Swansea ledningen, och där och då kände man väl att fan, Watford kanske åker på en ny förlust här. Det gjorde de inte. Wesley Hutt kunde ju faktiskt kvittera så att det slutade 1-1 det här, men Watford, Kisk, alltså en seger från 11 senaste, och det var med 1-0 mot Rotherham. Det är inte bra. Det är inte bra.
Ja, det är inte bra. De kanske, det är för många lag bakom för att det ska kännas liksom riktigt farligt. Men vem fan vet, ger det tre omgångar och det kan ju börja svettas lite.
Ja, och det ska ju sägas att på den här matchen så satt ju Coventry Citys tränare Mark Robbins och för att scouta Watford då, som de ska möta. Och då var det en supporter som satt bakom honom som har liksom fotograferat hans sms-konversation med sportchefen, med Coventry sportchef Dean Austin. Och jag tänker att jag läser den rakt upp och ner här, för han håller ju inte igen, det här är ju inte officiellt då förstås, han skriver ju med sin kollega, men Mark Robbins håller ju inte igen när han skriver tillsammans med sportchefen då om Watford. Front players don't want to recover either. The sub looks like he wants to, but it can cause them problems. Wesley Hutt looks horrific. None of them wants to run. Manager is on borrowed time. I hope he doesn't go before Saturday. We got so much space to play. Och sen i nästa fotografi här så skriver de: Manager has to go. He will soon. I played with him at Palace in 1998.
Det är ganska roligt. Dean Austin och Mark Robbins i sms-samtal om, alltså, är det något som talar för att Coventry faktiskt vinner den här matchen? Om man tror, om man lever i någon slags jinx-värld.
Alltså du tänker, nu har de jinxat det, nu kommer Watford vinna med 5-0 för att de satt där och var självgoda.
Exakt. Nej, inte 5-0, men Wesley Hutt kommer ju nicka in en boll i 89:e och sen är det långfinger.
Ja, verkligen så. Det jag tar med mig är att jag visste inte att Valerian Ismail hade spelat i Crystal Palace. Men det har han.
Kan man ha sett, men jag har inte tänkt på det. Hans tidiga engelsk fotboll är slut snart, tänkte jag säga. Ja. Han får säkert nytt jobb. Som Darren Moore, 5-årskontrakt i Port Vale.
Ken Sema spelar ju från start här, Kisk. Han blir utbytt i 43 minuten. Jag har inte sett något om skada, men det borde väl ha varit det, tänker jag mig.
Georgi Chakvetadze ersatte på vänsterkanten som, ja, en vänsterytter, vänsterspringare. Veckans sista match då, QPR West Bromwich Albion, slutade 2-2. Mike Johnston, utropstecken.
Ja, mål igen för The Baggies. Supersuccélånet som vi inledde det här avsnittet med, får nu avsluta matcherna med. Han gav ju inte ledningen. Han kvitterade faktiskt Sam Fields ledningsmål för QPR och sen gjorde ju Greddy Diangana mål direkt efter. Så West Brom vände 0-1 till 2-1 på 2 minuter. Men Sam Field kunde kvittera själv med sitt andra mål för matchen med 10 minuter kvar. Och då, det speciella med Rekis, det är att Sam Field, han har alltså inte gjort ett enda mål den här säsongen. Han är ju en defensiv mittfältare. Nu gjorde han 2 mål i den här matchen mot West Brom, hans gamla klubb och klubben som han har hållit på sedan han var barn. Så det var ju väldigt speciellt.
Mm. Han är lite sådär väldigt lovande i en fotbollmanager-miljö. Kunde göra stordåd om man värvade honom för ett gäng år sedan. Inte riktigt haft den utväxlingen riktigt. Alex Palmer noterades för en straffräddning på Michel Freys straff. Och sen om man såg situationen efter så trodde man ju först i vanlig hastighet att Alex Palmer gjorde en jätteräddning till. Sen ser man ju, det är Cédric Kipré som dyker upp där bakom och nickar bort den. Men på den tredje reprisen då ser man att nej, det är Guds hand när Cédric Kipré snabbt skickar upp den, räddar bollen och så blir det väl en QPR-hörna, va?
Exakt så, men det var ju så att ingen spelare såg det. Det är först som sagt på tredje reprisen som du säger, och eller andra reprisen eller vad det är, och ingen spelare reagerar ju, så det är ju väldigt dolt. Men de skulle definitivt ha haft en till straff där. Sen var det ju så att...
Och då tycker jag ändå att det är... om ingen spelare ser det, hur fasen ska någon domare se det? Antingen 30 meter ifrån eller... Och då är det väl det här som är fotbollen, att det skapas den här typen av situationer. Sen förstår jag att det blir naturligtvis orättvist och jävligt viktigt för QPR som hade kunnat få två ytterligare poäng i bottenstriden. Men ser man det objektivt så är det ju den här typen av fotboll man vill ha.
Ja, det var en fantastisk andra halvlek igår. Och jag måste säga, nu är man ju liksom lite QPR-biased, eller jag är i alla fall. Men de var ju klart bättre än West Brom sista halvtimmen i alla fall. Borde, tycker jag, ha vunnit den här tillställningen. Gjorde ju ett mål också som dömdes bort för given offside. Straffsumparen Frey som satte den. Sen var det så att Darnell Furlong i West Brom tvingades rädda ytterligare en boll på mållinjen. Vilket var lite speciellt, för han är ju fostrad i QPR men spelar för West Brom. Så det var många sådana turer i den här matchen.
Mm. Släkten är värst. Det skulle ha spelats en match på St. Mary's Stadium mellan Southampton och Preston North End. Den blev ju uppskjuten, som ni säkert sett, PGA, en brand precis in till arenan. Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Ja, ni vet ju att Stryktipset firar 90 år i år. Och den här helgen så landar jag i ett klassikermöte mellan ett kultgäng och en vilande storklubb. Det blir huvudstaden mot... ja, nästa stad på listan över tät befolkade områden i Storbritannien. Det är alltså match 7, Millwall, Birmingham. Och det blir ju direkt eller indirekt en kamp om att undvika nedflyttningsplatserna. Och givet flera av konkurrenternas form så gäller det helt enkelt att plocka poäng, varken mer eller mindre. Birmingham har förvisso en match till godo, men vad hjälper det när man inte vinner matchen när man spelar? Ikonen Neil Harris verkar ha varit rätt röst att få in i omklädningsrummet. 7 poäng på 3 matcher pekar definitivt åt rätt håll. I konkurrens med andra spikar så känns den raka ettan här klart intressant. Birmingham må ha nått högre höjder under säsongen, men det finns fortfarande viss kvalitet kvar i Millwall. Cian Fleming och Michael Obafemi för att nämna två. Utgångstecknet på torsdagen är att välja den raka ettan i match 7 mellan Millwall och Birmingham. Men vad, Leo, mer ska man se fram emot?
Ja, men min kära fru åker ju till Oslo den här helgen, åker redan på fredag för att träffa en kompis. Och fredagkvällen kommer ju då, förutsatt att ungarna somnar i tid, tillbringas framför Sheffield Wednesday, Leeds United. Åh, de där fredagsmatcherna alltså. Så sjukt bra kommer det vara. Sen har vi tidig lördagsfight, Cardiff FF mot Ipparna från Ipswich. Också speciellt. Sen har vi en riktig dunderfight faktiskt, Hull Leicester där 16.00. Men det är spritt över hela helgen här faktiskt söndag. Två fighter, Huddersfield West Brom och Lee Trundle Derbyt, Bristol City Swansea. Och så har vi hängmatchen där på tisdag, Birmingham Middlesbrough. Så vill man kolla mycket Championship-fotboll så kan man kolla mycket Championship-fotboll.
Exakt så. Det har ju snackats lite kring Leicester och i då anslutning till Financial Fair Play. Och IFL kom ju med besked i veckan. Alltså det var väl besked att det inte hände så mycket kring det som har snackats om. Men vad ska man ta med sig, Leo, från det som har sagts?
Ja, men väldigt enkelt förklarat och kortfattat på mitt lekmannavis här. Jag är ju långt ifrån en ekonom eller jurist. Men det är ju så att Leicester har ju liksom misstänkt för att ha brutit mot IFLs Financial Fair Play-regler. Nu har då IFL kommit fram till att Leicester inte har gjort det, men att Leicester har utnyttjat ett, liksom, vad säger man på svenska, loophole,
kryphål.
Ett kryphål Exakt. Där de har ett kryphål i EFLs regelverk som innebär att de mot slutet av säsongen kan ha brutit mot Financial Fair Play, vilket kan vara för sent att åtgärda. Så därför får liksom Leicester gå fritt nu, för de har inte gjort något fel än, men EFL kanske tvingas göra om sitt regelverk så att man inte kan utnyttja det här kryphålet. Väldigt skrapa på ytan så. Så Leicester klarar sig än så länge i alla fall från EFLs bannor.
Ja. Sen är det, känns det ändå som att Leicester skötte ju nedflyttningen på bästa sätt. Man sålde ju det som man behövde sälja och värvade ändå för nivån smart.
Ja, nej, exakt så. Sen är det ju liksom, de har väl, det här väl något som har pågått i
det är inte bara det, jag fattar också.
Ja, flera år och ja, nu vet hur klubbar gör som räknar inte med att trilla ur Premier League, och så gör de det, då ligger man risigt till. Mm.
Du, har läst efter helgen innan veckomgången som Middlesbrough vann att Michael Carrick kanske sitter löst. Det var lite sån där rykten i sociala medier att det kan börja hända saker.
Ja, det skulle inte vara förvånande. Alltså Middlesbrough, som sagt, vi tippade dem väl tvåa. Det är ju en klubb som tycker att de ska vara i Premier League, har ambitioner att vara i Premier League, har lagt ner pengar för att åtminstone kunna liksom utmana en playoffplats, och nu är de inte ens nära. Så skulle Michael Carrick gå blir man inte förvånad, men jag vet inte om det är rätt. Det är ju snarare att han inte fick det fönster han behövde, för den här truppen är ju inte ens hälften så bra som förra året. Så.
Nej, och det klokaste vore väl att vänta till säsongen är över innan man gör någonting drastiskt, för att playoff är ju för sent.
Ajax jagar Hulls Jadon Philogene Bidas. Hur det gick sist när de värvade en championship-succé? Jo, det vet vi. Det var ju Chuba Akpom som gick från att göra typ 30 mål till att göra 2 i Eredivisie, där du och jag gör 10 mål, som sagt. Så nej, det där hoppas vi inte blir realitet.
John Coleman har efter nästan 10 år fått lämna sitt jobb som manager för Accrington Stanley. Och inga blir gladare än vi när vi får en anledning att dela detta klassiker till klipp.
Accrington Stanley, who are they?
Exactly. Now get off.
Jag behöver nog inte säga vad det är, för det vet vi.
Det vet vi. Fina Accrington Stanley, som vi ju körde igenom Accrington ju med tåg när vi åkte till Blackburn för övrigt. Det var härligt. Vi har ju lovat lite mer League One call i det här avsnittet, blir det inte för det är för långt med när det är dubbelomgång, men det lilla League One vi ger utöver Accrington Stanley, det är ju Chris Martin Collen, vår gamla gubbe från den första säsongen när han öste in mål för Bristol City. Han spelar i Bristol Rovers numera, och det är ju glädjande att han, Kisk, har gjort 15 mål på 20 starter den här säsongen i League One.
Mm. Jätteroligt. Han är så här härlig, ett härligt fyrtorn, en jävla pjäs.
Övertygad om att han skulle göra nytta i Championship fortfarande för lätt lag, typ QPR liksom.
Ja, vi får väl lova lite mer League One i nästa avsnitt, men vi har en till League One-nyhet, fast nu avslöjar jag kanske. Vet du vad Landon Donovan gör sedan juni 2021, alltså strax innan den här podden såg dagens ljus?
Nej, jag antar att han investerade i någon League One-klubb då. Berätta.
Ja, vi missar nog det här eftersom vi började förbereda vårt första avsnitt efter det här, någon månad efter. Landon Donovan, alltså strategic advisor working with the board i Lincoln City.
Va?
Ja.
Har de amerikanska ägare då eller?
Sincil Bank Stadium, och nu ska vi se vad Jess George, football eller vad heter det, director of football. Men det känns ju rimligt.
Men du, ett besök i Lincoln och intervjua Landon Donovan lär han ju inte sitta där, men intervjua honom och intervjua den här svensk-holländaren med, som är modell också. Det vore ju bra, vore kul för podden.
Ja, styr upp det.
Mm-hmm.
Veckans specialare blir givet läget i botten naturligtvis en analys och ett litet tips av bottenstriden i Championship. Ska vi börja med att titta till tabellen? Var drar vi gränsen?
Nej, men vi får väl, nu har vi bara sagt här i typ 3 veckors tid att vi ska göra The Club Leads. Så liksom, ni som väntar på det, det kommer. Det är redan gjort. Det finns i princip bandat och klart. Men vi vill inte dra över den här timmen allt för mycket. Så vi skjuter på den en vecka igen. Ursäkta det. Och så kör vi bottenstriden här då. Och vi drar väl liksom den realistiska gränsen nej, jag vet inte. Vi drar väl den realistiska gränsen så här. Rotherham är, ta fram en tabell alla lyssnare nu, ni som inte kan den utan till huvudet. Men Rotherham är ju avsåg att de ligger sist på 19 poäng. Sen är det ju då från Sheffield Wednesday på plats 23, alltså näst jumbo, på 38 poäng, upp till Plymouth på 16 plats, alltså 8 lag inblandade, skiljer bara 2 poäng. De har 40 pinnar. Sen kan man ju, om man vill, trycka in Swansea på 43, Bristol City på 44, Watford på 45. Det är matematiskt möjligt. Det är alltså 7 poäng från nedflyttningslagen till Watford. Och det är 10 matcher kvar. Så verkligen inom den röda zonen är ju Plymouth och neråt. Men Swansea, Bristol City, Watford kan ju hamna där.
Ja, men i det här fallet så tar vi de 8 lag som vi tycker är direkt inblandade, som alltså på en match i princip kan landa under strecket.
Exakt.
Vid förlust. Och jag tog mig, eller du kanske kan dra igenom tidigare säsonger, hur har det sett ut?
Ja, men jag bara backtrackade tidigare säsonger, hur mycket poäng krävs för att hålla sig kvar i The Championship. Och förra säsongen var jag ganska högt ändå, då krävdes 45 pinnar. Säsongen där när Derby kämpade för överlevnad, då räckte det faktiskt med 38 poäng. Och sen dessförinnan 44 poäng, 49 poäng, 41 poäng. Så liksom snittet ligger väl någonstans på vad blir det? 43, 42, 43, 44 poäng. Där någonstans. Jag tror att det kommer krävas mer den här säsongen, givet att det är 10 matcher kvar. Och liksom utöver Rotherham så ligger de på 38 här. Det känns som att man nästan ska upp på 48 pinnar för att vara säker.
Ja, alltså säsongen... Säsongen 1920, då krävdes det alltså 49 poäng. Det klarade sig Barnsley med. Charlton 48 poäng, ryker ju på det. Hull som jumbo på 45 avslutar ju med minst 5 raka förluster. Det var ju en, vilken jävla säsong det var då.
Det var ju Hull den säsongen. Då hade de ju Jared Bowen. Och de låg på playoffplats i januari. Så sålde de Jared Bowen och så åkte de ur och kom sist.
Ja, för fan. Vilket jäkla mörker. Ja. Du, och jag tog mig friheten att bara från top of mind. Så här, det som skiljer egentligen mot tidigare säsonger. Egentligen bara ett tydligt bottenlag som är, jag skriver Rotherham, som heter, jag tror att den är jävla britt. Men det är bara... Alltså,
Rotherham.
Rotherham.
Det står i det. Rotherham.
Det finns någon viral video med Wrexham. Och I'm a supporter of Wrexham. No, it's Wrexham. West Ham, ja, skitsamma. Jag får leta upp. Men Rotherham är enda liksom tydliga bottenlaget. Det är fler lag indragna i den direkta kampen om överlevnad. Vi har ju 8, kan ju välja till och med 11 om man vill. Det är fler lag i den absoluta toppen som ju har gjort ett tidigt ryck. 4 stycken får man ändå säga, som är överlägsna i princip. Och det är jämnare / sämre kvalitet kring playoff och ner, förutom möjligtvis West Bromwich Albion, men jag är ändå beredd att trycka in dem där. Håller du med?
Jag håller med, men det har ju gjort serien roligare i år på så sätt att vi fått fler skikt som är jämnare liksom. Vi har den där toppstriden med 4 lag, vi har playoffstriden med vadå, typ 5 lag, och vi har den här bottenstriden med liksom 8, kanske till och med 11 lag. Så jag menar, förra säsongen har liksom bottenstriden aldrig blivit någonting. Och vi har liksom haft toppduos som har bara seglat iväg. Jag tycker nog den här säsongen har varit roligast ur av de vi har gjort ur tabellens synvinkel. Så det är bara kul att alla är lite sämre kanske, men jämnare.
Ja, alltså så här, om det är ett lag som är suveränt, som Fulham sprang iväg, det blev väl så med Burnley också. Det gör mig ingenting. Så länge det ändå lever kring playoff. Det är ju på något sätt, hur kommersiellt och amerikaniserat det har blivit, så är det ju jäkligt roligt. Och runt strecket naturligtvis. Om vi tar lag för lag då, vi börjar med någon som ligger överst. Plymouth.
Vi kör varannan då, eller?
Det kan vi väl göra.
Okej, men du får gärna börja med Plymouth, då får jag köra Blackburn. Mm. Nämligen.
Ja, kul. Plymouth har kvar att möta 2 lag som ligger på playoff till Leicester och Hull. Eller två, ja exakt, Leicester och Hull. De 2 utmanare i form av P&E och Norwich, lag som kan vara svåra att slå. De ska möta 4 lag i bottenstriden som bevisligen också är svåra att slå. Blackburn, QPR, Stoke och Millwall. Plus, vad blir det då? Ytterligare 2 matcher, det är 10 omgångar kvar. Det som talar för, ja men spelet på hemmaplan, trots hur det har sett ut senaste. Över säsongen så har de varit starka på home park. De har en Morgan Whittaker, och även om han kanske inte riktigt i form just nu, så är han ju fortfarande i delad skytteliga 2. Dessutom är ju offensiven bra. De är ju, har ju över säsongen varit starka på att göra mål. Det som talar emot är det spelet på bortaplan, där har han varit näst sämst i serien, bara Rotherham är kallare. Deras defensiv lämnar en hel del att önska, för att de släpper in alldeles för mycket mål. Och formen just nu känns ju inte särskilt rolig när man förmodligen får se sig om efter flera andra lagen som börjat vinna.
Ja, det vore ju tråkigt med Plymouth som ändå liksom skärmat oss och genom Morgan Whittaker. Så. Sen tycker jag att det man också kan lägga till talar för, det är ju att de faktiskt möter fyra andra i bottenstriden, för då får man ju egna händer. Vinner man, tar man liksom 7 poäng på de fyra matcherna, då har man ju, jag tycker ändå en styrka att möta så många i bottenstriden, för då har man det i egna händer.
Ja, absolut.
Då kommer vi till Blackburn då, tröjan jag sitter i. De har ett tufft jäkla spelschema, för på de kvarvarande 10 matcherna ska de möta 4 klubbar som befinner sig på topp 6-platserna. Det är Ipswich, det är Southampton, det är Leeds och Leicester. De möter alltså toppkvartetten. Det kan ju mycket väl vara 0 poäng. Kan mycket, mycket väl vara 0 poäng. Sen möter de en utmanare i Coventry, som ju är också en jäkla tuff. Och så möter de två andra bottenstridslag, och det är Plymouth och Sheffield Wednesday. Wednesday kommer ju till är ju faktiskt ett av ligans formstarkaste lag. Så spelschemat ser ju väldigt tufft ut för Blackburn. Det som talar för är att skyttekungen Sammy Smodic är i god form, och att de sen John Justes tog över är svåra att besegra. Det som talar mot Blackburn Rovers, det är att de har ligans näst sämsta försvar samt oförmågan att vinna matcher under John Justes. Lägg där till då formen. De håller bara på att liksom kryssa sig ur den här serien just nu. Så lite tufft läge för Blackburn skulle jag säga.
Mm. De lär väl klara sig om de kryssar kvarvarande 10 matcher. Det får vi nog säga som alldeles säkert. Men
gör de det när de möter Ipswich, Southampton, Leeds och Leicester?
Det gör de ju inte, såklart. Ja, tufft. Folk måste sluta upp på Ewood Park och sjunga annat än att Ashley Barnes är en sexoffender.
Okay.
Millwall då, vad har de kvar? Jo, med 3 tuffa lag i form av Leeds, West Bromwich Albion och Leicester. De har 3 matcher kvar mot bottenlag Birmingham, Huddersfield, Plymouth, som ju blir då mer eller mindre direkt avgörande. Kul. Talar för Sian Fleming helt klart, men framförallt skulle jag ändå säga Neil Harris. Det är väl perfekt timing att få in den typen av röst i omklädningsrummet nu, som kan klubben, som vet vad som krävs, som är lite av gamla skolans vad ska man säga, megafon i truppen. Det jag tycker talar emot är att om man levt lite på gamla meriter, alltså man har försökt göra det som ja, men lite Gary Rowett Millwall och trott att det ska funka per automatik, och när det inte har funkat då har det varit för sent, så det har liksom hunnit i kapp. Nu har man ju lyckligtvis nog verkat liksom i tid hunnit åtgärda det, och floppen med Edwards får ju skrivas till historieböckerna, men tror ändå de bara klarar det.
Jag instämmer, jag tror också att Millwall kommer reda ut det här till slut. Och då går vi ner till London-rivalen Queen's Park Rangers, vars spelschema bjuder på 2 tuffare fighter mot Leeds och Hull. Sen ska de möta 2 playoff-utmanare i Preston North End och Coventry. Sen har de då 3 interna matcher i bortenstriden mot Birmingham, mot Sheffield Wednesday, mot Plymouth. Det som talar för att Hoops klarar sig kvar, det är att de ser starka ut, väldigt starka här mot slutet, och att de har fått igång Ilias Shaer oavsett hans dom. Det som talar emot Queens Park Rangers, det är oförmågan att göra mål. Vi såg ju bara här då i matchen i onsdags kväll att det är tufft att göra mål. De behöver liksom 10 lägen, andra kanske behöver 2, trots att de har starka namn i truppen.
Precis så är det. Birmingham är på 20:e plats. De har en match till godo. Det är väl den som spelas på tisdag mot Middlesbrough. De möter 1 playofflag, det är Leicester. De möter 3 utmanare i form av PNI, Coventry och Norwich. De möter 3 bottenlag, Millwall, QPR, Huddersfield. Det blir ju väldigt mycket för de här. Alla lagen har ju i princip egna händer i och med att det är så tajt och att de möter varandra. Så att resultaten där kommer ju spela väldigt, väldigt, mycket, väldigt stor roll. Det behöver jag nog inte säga. Vad talar för då? Jo, men de har en Jay Stansfield som har visat kvalitet. De har Juninho Bakuna som i stunder har tillhört kanske de bästa yttrarna i serien. jag tycker väl att de har för många bra spelare. Dessutom har de den där matchen till godo. Vinner de den så är de ju plötsligt snarare i det träsket som är nere i mitten med Swansea, Bristol City och inget, än i bottenstriden. Talar emot, ja, jag hade svårt att hitta något så här riktigt tydligt som talar emot. Känner du att det är någonting som sticker ut? Ja, de har väl lite för svagt försvar, men det är inte alarmerande dåligt.
Ja, men jag tycker, jag gillar ju Jay Stansfield, men jag tycker ändå att de har lite problem med målskyttet. Alltså, det är liksom Scott Hogan och Lukas Jutkevich typer som springer omkring där uppe. Det tycker jag är lite svagt. Sen är det väl att de är lite drabbade av att Tony Mowbray, alltså jag menar, de är inne på sin vad blir det, tredje tränare för säsongen, och Tony Mowbray är liksom borta på grund av sjukdom. Det är väl något slags minus också. Turbulens kring liksom tränarledarskapet helt enkelt.
Ja, men det enda laget i botten då, de åtta vi pratar om nu, som har gjort fler mål, det är ju Blackburn Rovers. Övriga har gjort färre. Så att, ja, de känns ju inte indragna givet den där hängmatchen. Men fasen, vi är inte över ån än.
Och då kommer vi till Huddersfield, vars, jag vet inte om det finns en år i Huddersfield, det gör det säkert, men vars spelschema innebär två matcher mot lag på playoffplatserna. Det är West Bromwich Albion och Ipswich Town. De ska möta två utmanare i Coventry och Preston North End, och ska de möta tre i bottenstriden. De flesta möter ju tre i bottenstriden, och det är Stoke, Millwall och Birmingham. Det som talar för Huddersfield, att de har Michel Helik som är liksom skyttekung fast han är mittback, och de har Sorba Thomas som är väl återigen en av seriens bästa yttrar. Det som talar emot, det är att truppen är tunn. Den är ganska trubbig. Det är för lite championship-kvalitet i den här truppen helt enkelt. Plus att de liksom har levt mycket på den här Corberan-succén. Och att det är ju egentligen turbulens kring det här liksom ledarskapet också, den nya ägaren som inte har ingjutit liksom lugn och trygghet. Så Huddersfield, vi får se. De ligger ju riset till, som alla de här gör förstås.
Ja, men jag tycker det är lite som det jag nämnde med Millwall, att man lever på så här fasen, men vi var ju i playoff-final för två år sedan. Det finns ju inget som kan drabba oss. Och där är man väl lite nu. Strunt i gamla meriter. Men på understrecket då, plats nummer 22 i nuläget, hittar vi Stoke som ska möta tre playofflag. Det är Hull, det är West Bromwich Albion och Southampton. De ska möta två utmanare i form av Norwich och Peony, och de ska möta tre bottengäng. Huddersfield, Plymouth och Wednesday. Varför känns det som att alla möter samma lag?
jag vet.
Det som talar för är ju att de är egentligen lite för bra för nedflyttning. Truppen är ju inte byggd för att klara en bottenstrid, utan snarare att så här, vi ska fasen kunna drömma uppåt. Ja, men så här, Daniel Iversen har inget här att göra. Han var ju ruggig stundtals i PNI. Waterberger, Lyndon Gooch, Ben Pearson, André Vidigal, Lewis Baker, alltså Daniel Johnson. Offensivt saknar de en hel del. Haksabanovic har väl inte infriat förväntningarna. De har egentligen ingen riktig målskytt i det här laget i offensiven. Men mittfältet är hyfsad kvalitet, och finns väl någon bra back i Anna Höver till exempel. Det jag tror talar emot är att blödningen har pågått för länge. Alltså sakta men säkert har ju de själva ätit upp sina chanser att vara ett bra lag, och nu istället då varit tvungna att se sig om, och man har inte riktigt varit beredda på det. Och jag tror ju att de skulle behöva börja om. Om det är värt att göra det i League One må så vara. Eller om man klarar sig kvar och liksom rensar ut och börjar om med nya. För alla, eller många av de här namnen vi nämner, typ Lewis Baker. Nu är inte han problemet, men de kanske behöver hitta nytt. Istället för att värva så här 25-28-åringar som har gjort det ganska bra i Championship eller League One, så behöver de ju antingen hitta jätteungt eller liksom toppnivå för att hitta tillbaka till det Stoke som de ändå tror sig vilja vara.
Ja, men det är väl liksom styrkan och svagheten här, alltså självbilden.
Exakt.
De har liksom byggt en trupp som är gjord för något helt annat än det här, för att liksom kunna gå för en playoff push. Men, och det innebär ju kvalitet. Men det innebär ju också att de inte alls är beredda på den här situationen. Bara, vad fan, vad gör vi här nere? Du vet som när AIK åkte ut allsvenskan där. Vad var det?
2004. Direkt efter att ha varit ett topplag.
Ja, man är inte beredd på situationen och då blir det ännu svårare än för ett, du vet, här Sheffield Wednesday som bara, ja men vi ska ju vara här så det här klarar vi av.
Ja, så ingen har gjort, en spelare har gjort fler än 3 mål och han har inte gjort mål sedan december. Så att, ja, det pekar bara åt ett håll.
Och då kommer vi till Sheffield Wednesday som då är nästjum.
Du, en sista grej jag kom på med Stoke. De har också liksom hela tiden anställt tränare som är så här, åh, Steven Schumacher, du ska spela den här typen av fotboll och det ska vi erövra championship med. När det är så här, fasen, vi är inte så många poäng för nedflyttning när det egentligen är en Neil Warnock eller Neil Harris någon annan typ vi behöver.
Jag känner ju att jag borde ju ha satt pengar på att Stoke skulle åka ur i början av säsongen. Jag har ju varnade ju för det, men
snyggt scoutat.
Jag spelar ju gjorde jag inte, så jag får skylla mig själv. Du kommer till nästa jumbon då. Rotherham kommer inte gå igenom, men vi landar på Sheffield Wednesday. De har faktiskt 3 riktigt tuffa matcher kvar i Leeds, Ipswich och West Bromwich Albion. De ska även möta Norwich, men så möter de 3 lag i bottensidan, QPR, Stoke och Blackburn. Det som talar för att Wednesday löser det här, det är formen och att det är ett jäkla go i det här laget sedan Danny Röhl tog över som tränare. Det som talar mot Sheffield Wednesdays fortsatta championship-existens, det är att truppen är beige, de är svaga framåt, de har en bedrövlig målskillnad. Men jag vill slå ett slag för att de klarar sig här, för när Danny Röhl tog över, då hade de tagit 3 poäng på 11 matcher. 3 poäng på 11 matcher. Alltså, han tar ju mer eller mindre över. Hans säsong, Sheffield Wednesdays säsong, börjar alltså 11 matcher efter alla andra. Så kan man säga. Och sen han tar över, så ligger i oktober då, ligger Sheffield Wednesday 10 i tabellen. 10 i tabellen. Men då ska man ha med sig att på de 6 första matcherna som han är tränare, så förlorar de 5 och vinner 1. Och det är ju för att det tar tid att sätta hela det nya spelsystemet, hitta nya laget och så. Så räknar man från den punkten, alltså in i november, när Röhls taktik verkligen har satt sig. Han har liksom satt sina spelare, det är verkligen hans lag. Han spelar inte med någon annans lag. Då ligger Sheffield Wednesday 7:a. Sjua i tabellen sedan november räknat. Samma poäng som Norwich. 1 poäng mer än West Brom. 2 poäng mer än Hull. Bara 3 poäng färre än Coventry. Bara 7 poäng färre än Ipswich och Leicester. Alltså, det här Sheffield Wednesday är ju alldeles, alldeles för bra för att åka ur. Och nu får man egentligen bara hoppas för deras skull att det finns tillräckligt många matcher kvar för att de ska klara det här. För de är bevisligen värdare under Danny Röhls ledning.
Dessutom ska man inte glömma att det är ett jävla hallabaloo och stå hej utanför planen med thank you, Dave Bonchansiri, trams och vidare.
De har alltså tagit, ja verkligen, de har alltså tagit dubbelt så många poäng som Stoke och Birmingham sedan november. De har tagit mer än dubbelt så många poäng som Blackburn. Ja.
Makes you think, som Matt Letizier hade sagt.
Ja, nu måste vi tippa här, Kirsten.
Mm, det måste vi göra. Och vi, tyvärr för Victor Johansson och Rotherham och New York Stadium och den där The Old Bridge Inn, eller vad puben hette, skull, så ryker Rotherham. Det är vi behöver inte ens diskutera. Men gör de sällskap nere i League One, så tror jag ju att Stoke slutar näst sist. De har stoppat blödningen för sent och trott lite för mycket om sig själva i ett läge där man hade behövt tänka om.
Och vem har det som tredje, vem är liksom tredje gänget nere?
Jag tror, givet att det är lite för ospetsigt, det saknar lite karaktär och att övriga lag runt omkring har sett lite bättre ut, så tror jag nog att Huddersfield tar tredje jumboplatsen, om vi kallar den så.
Inte mig emot, alla Terriers får ursäkta. Vi har ju väldigt likt, ska det sägas, för jag har ju givetvis också Rotherham som jumbo. Jag, som du, har Stoke på nästjumboplatsen, 23 plats. Jag tror inte att den här självbilden är gjord för den här bottenstriden, och därför kommer The Potters att ryka. Dock har jag inte Huddersfield. Jag har de som liksom närmsta nedflyttningsjoker, de som klarar sig precis ovanför strecket. Jag har faktiskt tröjan jag sitter i. Jag har Blackburn Rovers, för även om Sammy Smodic är skyttekung, så känns han inte lika het längre ändå, även om han gjort mål 2 matcher i rad nu. Det känns inte målgaranti på honom längre som det kanske gjorde i höstas. Plus att om de liksom inte börjar vinna matchen nu, så givet det här tuffa spelschema som kommer också, så tycker jag ser svårt ut för Blackburn. Jag gjorde en sån här table calculator där jag skrev in alla resultat jag tror kommer hända under resten av säsongen, och då hamnade Blackburn under strecket. Så tyvärr, jag hoppas verkligen inte att det blir så, men jag tror att Blackburn ryker.
Jag älskar att det inte känns målgaranti på Samis Modric när han har gjort mål i de tre senaste. Han har gjort fyra på de sex senaste. Han har gjort sex på de åtta senaste. Han har gjort åtta på de tio senaste. 10, 11, 12. Han har gjort 11 på de 12 senaste. 13 på de 14 senaste matcherna. Men det är inte målgaranti.
Nej, okej. Okay. Målgaranti på Samis Modric, men inte segergaranti på Blackburn. Det är nog det jag försöker säga.
Okej, okay, jag skriver under på den. Du hade också Huddersfield som någon slags joker där. Så då känns vi väl överens. Typ.
We'll have a chat about the fucking game. About your game, last few months, last few weeks. Fucking character.
Du, jag dök på en gammal klassiker. Vi backar bandet till VM 1998. Fan, kanske det sista, inte helt kommersiellt uppätna fotbollsmästerskapet. För även om det var jävligt roligt att kolla på Sydkorea-Japan, så var det ju där, alltså, som vi ser, den europeiska fotbollen blev global, tror jag. Där skulle man ju vilja göra ett helt avsnitt om. When We Were Kings, skiftet däremellan, det var då det blev... Fotbollen blev stor på ett annat sätt och ekonomiskt betingad. Men det här är BBCs VM-studio 1998 med bland andra Martin O'Neill och Robbie Williams. Och det är rätt skönt att höra O'Neill, alltså man hör inte så bra för att det är ju dialekter och raspigt ljud och skratt, men... Martin O'Neill gillar Robbie Williams i Take That, men tycker att han är en ganska kass som soloartist. Vi kan väl lyssna, så hoppas ni får ett gott skratt.
Two idols around here, you're one, and Martin O'Neill is the other.
No, he's just idol.
Thanks, Des. Hey, to be fair, like, you've done really well, because I thought you would struggle after Take That. I did almost, I really did think, for anybody who can't play, you can't write, you can't play guitar, I thought, really struggle. Garley Barlow. Probably kept the band.
Apart from that,
you
keep
Martin. Hold on, I'm telling you not. You've done brilliantly.
Apart from that, you've got a lot of talent.
Thank you very much. Apart from that, what have I actually done?
The Angel song was top class, I have to say that. Absolutely top.
And I tell you what, you had a great season last season. I thought you were fantastic.
Hey, thanks, Mark.
Thank you very much.
Man måste ju gilla Martin Nils uppriktighet. Han känns ju som att han är som person som han är som tränare. Det är rakt på och rakt fram och inga krusiduller emellan liksom.
Det är lite så här lätt, vad ska man säga, autistiskt drak. Det är bara så här, Bron, vad heter hon, Saga Norén, va?
Ja, precis.
En härlig avslutning med Martin O'Neill, saknar honom. Och Robbie Williams, vet inte om jag saknar så mycket. Han är väl Port Vale och Tottenham supporter. Konstigt.
Port Vale och Tottenham supporter. Och så är han av någon anledning med i dokumentären om Toni Kroos. De intervjuar så här Zidane, Guardiola, Jupp Heynckes och Robbie Williams om Toni Kroos.
Ja, vi måste fylla ut med en kändis som ställer upp allt. Ja, vi tar Robbie Williams.
Ja.
Det var bottenstriden summerad i ett avsnitt. Fan, nästa vecka borde The Club vara tillbaka. Och sen kanske vi ska göra lite League One. Det kanske ska bli mitt uppdrag till nästa vecka. Köra en summering. Ta ner lite höjdpunkter och
Då kan vi ju gå igenom hur jäkla bedrövlig League One riskerar att bli nästa säsong. För det pratar vi om på vår resa, kommer jag ihåg.
Ja, fy. Får de Rotherham, Stoke, Huddersfield och tappar typ Pompey, Bolton. Det är mörkt. Mm. Det är mörkt. Vi säger tack för idag och på återhörande då.
Tack, hej och adjö.
Ciao.